السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا till den femte lektionen i förklaringen på Kitab al-Riqaq från Sahih al-Bukhari. Och mashallah, vi talade förra lektionen om faran av girighet, det som på arabiska kallas för shuh, at-tama, att aldrig få nog, aldrig bli mätt. Och kommer ni ihåg den hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa att om människan skulle få en hel dal fylld av guld, så skulle hon önska ännu en dal. Och skulle hon få en andra, skulle hon önska en tredje. Och det ligger i många människors natur att vara giriga. Al-hakum mut-takathur. Att distraheras från meningen med livet, det de skapades för. För att istället bara springa efter dunya. Fylla sina konton, sina fickor. Och bygga för detta liv. Men försumma nästa liv och glömma bort det riktiga livet, paradiset. Och författaren väldigt pedagogiskt nämner i kapitlet efter Bab el-rina rina un-nafs. Kapitlet att den sanna rikedomen är att vara rik i själen. Hjärtat eller själens rikedom. Och det här är en jätteviktig fråga. Vad är sann rikedom? Är det att äga mycket saker? Är det att ha mycket pengar? Är det att ha fina bilar? Nej, det är det inte. Utan sann rikedom i slutändan är att vara rik i själen. Att vara nöjd med det som Allah subhanahu wa ta'ala har givit en. Och detta kallas på arabiska för al-qana'a. Jag vill att ni ska komma ihåg den här termen. Al-qana'a betyder att man är nöjd med det man har fått. Rida och al-qana'a. Man är nöjd, man är tillfredsställd. Man är rik i själen, rik i hjärtat. Och man har inte den här omättliga girigheten som slaven till dunya har. Utan man är nöjd med de gåvor Allah Azza wa Jalla har givit den. Och här nämner författaren några verser från surat al-Mu'minun. Och vi tänkte inshallah ta'ala läsa dem här och förklara dem lite enkelt inshallah ta'ala. Där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver egenskaperna hos de icke-troende, de som bara lever för dunya, och egenskaperna av de troende. Och det är verserna 55 från surat al-Mu'minun. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Tror de, dessa icke-troende, att vi som en ära för dem har givit dem mycket pengar och mycket barn? Nusari'u lahum fil khayrati bal la yash'urun. Att de har fått detta påskyndat, så är inte fallet. De förstår sig inte på vad som håller på att hända. Innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. De som fruktar deras herre bävar inför Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Och det är de som tror på sin herres tecken. Wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun. Och det är de som inte sätter någonting vid Allahs sida. Wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Och det är de som när de ger med rädsla i sina hjärtan att de ska möta sin herre. Ulaika yusari'una fil khayrat. Det är dessa som tävlar i det goda. Wa hum laha sabiqun. Och det är de som är först i denna tävling. Och Allah kräver inte en själ mer än vad hon kan göra. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa ladayna kitabun yantiqu bil haqq. Och vi har en bok som kommer att tala eller berätta sanningen. Och ingen kommer att göras orättvisa. Bel qulubuhum fi ghamratin min hada. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Och deras hjärtan är täckta. De är alltså i glömska från detta. Och de har gärningar, sämre gärningar, som de fortfarande inte gjort, men de kommer att göra. Så det är dessa verser som Imam al-Bukhari nämner i rubriken på detta kapitel. Och vi har nämnt förut att Imam al-Bukhari, han nämner oftast rubrik som tyder på förståelsen av haditherna som kommer att nämnas i detta kapitel. Och han nämner också ibland koranverser som stöttar denna förståelse. För koranen och sunnan går ju hand i hand. Sunnan förklarar koranen och de hör ihop. Så Imam Bukhari nämner oftast då, eller väldigt ofta, koranverser i själva rubriken, som då också bevisar poängen som han vill komma fram till. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala då en dålig egenskap av de som glömt bort nästa liv. De som bara lever för ett dunja. Och det är att de tror att deras rikedomar, deras pengar och deras välstånd gör dem förträffliga och bättre än andra människor. Men så är inte fallet. Det här är en viktig sak, att en människa ska inte låta sig luras av det världsliga. Att man har fått mycket gåvor i detta liv av pengar, materialistiska saker, är inte ett tecken på att man är älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och är inte en garanti från att skonas från Allahs straff. Allah subhanahu wa ta'ala ger dunya, det materialistiska, pengar till den han vill, den han älskar och den han hatar. Men Allah ger bara al-iman till den han älskar. Men vissa okunniga, dumma människor tror att deras välstånd i detta liv är ett tecken på att Allah har velat dem väl. Att de är skonade från hans straff och garanterade det goda i detta liv och i nästa liv. Men Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att så är inte fallet. Och hum la yash'urun. Utan det är snarare istidraj. Och vad är istidraj för någonting? Det är att en person ges uppskov. En person får gott. Han kommer att straffas. Men han ges uppskov. Han lever som i en bubbla. Och ser inte straffet komma. Tills Allah subhanahu wa ta'ala tar honom plötsligt. Hårt och starkt. Som Allah subhanahu wa ta'ala också har sagt i surat al-An'am. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. När de glömde bort det som de påminns om. Yani Allah Azza wa Jalls uppenbarelse. Det som profeterna har kommit med. De glömde bort detta. Så öppnade vi för dem dörrarna till allting gott. Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Så vi öppnade för dem det världsliga. Tills de överöstes av glädje. Och då kom vårt straff plötsligt. Wa hum mublisun. Och de drabbades då av olyckan. Så det här är någonting som också Musa a.s. gjorde dua. Att Allah skulle straffa Fir'aun. Att öka honom i rikedomar och sen ta hans liv hårt och plötsligt. Så det här kallas för istidraj. Och därför nämndes det också här i en hadith. Att om du ser en person framhärda i synd. Yani han är en person som syndar otroligt mycket. Inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Samtidigt som han har det väldigt bra i dunja, så vet att det är istidraj. Det är uppskov från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah kommer att straffa honom plötsligt. Så om du har det väldigt bra, du har hälsa, du har pengar, du har allt du kan önska dig, men du samtidigt framhärdar i synd, så ska du vara väldigt, väldigt rädd. Du ska verkligen akta dig. Och självklart ska du göra toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Men tro inte att du är garanterad. Hur många rika miljonärer, filmstjärnor, skådespelare, fotbollsspelare, jag vet inte vad, har bara dött plötsligt. De har varit i sina bästa år, friskaste, hälsa, mest pengar. Men subhanallah, de dör i en liten olycka. Eller hur? Och så är det. Ingenting kan stoppa döden då Allah azza wa jalla har bestämt att den ska komma. Och efter att Allah subhanahu wa ta'ala nämnt al-kafirin, som här har egenskapen av att de har den här girigheten och tamma, att de har också tolul amal, de tror sig leva ett långt liv, glömt bort döden. Så nämner Allah subhanahu wa ta'ala egenskaperna av de troende. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Det är de som bävar, yani de är rädda inför Allah subhanahu wa ta'ala med sin gudsfruktan. De har khashya. Och skillnaden på al-khashya och al-khawf, rädsla, och al-khashya är att al-khashya är en frukt av gudsfruktan, av kunskap. Att en person som känner Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs namn och egenskaper och Allahs tecken, kommer att frukta honom, kommer att ha khashya. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah säger att de som verkligen har khashya, Guds fruktan till Allah från hans tjänare, är de kunniga. Och därför så sa också profeten alaihi salam att jag är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Så al-khashya, det är inte bara khawf, rädsla, utan det är en rädsla som baseras på kunskap. Och de troende har denna rädsla, denna Guds fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Och det är de som tror på sin Herres tecken. Och här nämner de lärda inom tafsir att tro på Allahs tecken omfattar två saker. Det omfattar att tro på Allah azza wa jalls tecken i skapelsen, al-ayat al-kawniya. Att man blir påmind, man stärks i sin iman, man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala då man ser dessa tecken i skapelsen. Du ser himlarna, du ser rymden, planeterna, solen, månen, haven, naturen, djuren. Det här stärker din iman på Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Och att du också stärks i din iman av al-ayat shar'iyya, Allah azza wa jalls uppenbarade tecken. Att du stärks av al-Quran al-Karim, av al-Sunnah. Och det här är en av de troendes egenskaper. Att ju mera uppenbarelse de tar till sig, ju mer de hör av Koranen och förstår sig på, ju starkare blir deras iman. Och sen säger Allah azza wa jall, och det är de som inte begår shirk. Wala yushrikun. De begår inte någon form av shirk. Vare sig i rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat. Vare sig stor eller liten shirk. Utan de har al-ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också de som ger av det som Allah azza wa jall har givit dem. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Och det är de som när de ger, de skänker fi sabilillah, har en rädsla att möta Allah subhanahu wa ta'ala. När Aisha radiyallahu anha frågade profeten alaihi salam om den här versen, så sa hon: ja Rasulullah, vilka är de här människorna som när de ger sadaqa är rädda för Allah subhanahu wa ta'ala, rädda att möta Allah azza wa jall? Hon sa: är det de som har druckit alkohol? Är det de som har stulit och begått zina? Är det de som är rädda för att deras sadaqa inte kommer att accepteras? Och då så säger profeten alaihi salatu wasalam: nej, ja ibn as-Siddiq, yani du dotter till Abu Bakr as-Siddiq, så är inte fallet. Versen handlar om dem som gör sina salar, betalar sin zakat och fastar, extra fasta. Men de är rädda att deras gärningar inte kommer att accepteras. Inte för att de tror dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är god, Allah är rahim, Allah accepterar våra gärningar. Men de tror dåligt om sig själva. De klandrar sig själva och ser sina gärningar som bristfälliga. Och kanske tänker att mina gärningar kommer inte accepteras på grund av alla mina synder, på grund av mina tillkortakommanden, på grund av en brist i min ikhlas, på grund av min okunskap och liknande. Så det här är subhanallah. Den troende, han förenar mellan de här egenskaperna, att göra gott och samtidigt vara rädd för att hans gärningar inte accepteras. Al-munafiq, hycklaren, han gör dåligt och känner sig typ garanterad att om han skulle göra någonting gott så är hans gärningar garanterat accepterade. Men så är det inte. Muslimen är alltid självkritisk och är inte en person som förundras över sina gärningar. Wow, kolla vad bra jag är, kolla vad duktig jag är, kolla hur mycket jag har gjort. Wallahi, vi är glada om Allah accepterar det lilla vi gör. Det är inte så, subhanallah. Och Allah förlåter oss våra brister. Så man ska alltid rannsaka sig själv. Man ska alltid vara självkritisk och inte tro sig vara garanterad det goda. Och det är de, säger Allah subhanahu wa ta'ala, som tävlar i det goda. Det är de som alltid är i fronten av att tävla till det goda. När de gör någonting gott, ger sig in i en god gärning, så tävlar de i denna goda gärning. De tävlar i att skänka pengar till behövande, de tävlar i att bygga moskéer, de tävlar i att be sina sunna böner, de tävlar i att vem som kan lära sig mest om religionen, läsa mest Koran och liknande saker. De har den här tävlingsandan i religionen. Tävlar till vad? Till Allahs välbehag. Tävlar till ett paradis. Det är det de tävlar efter. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter: وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Men Allah kräver inte mer av en själ än vad hon kan. För att trösta, när vi tävlar så är det inte alla som kan vara i fronten. Och det är inte alla som kan göra alla gärningar. Eller hur? Någon kanske tävlar i att skänka sadaqa, i att göra projekt, ekonomiska projekt som kommer att gynna muslimerna. Och då kanske någon fattig person känner sig ledsen att han inte kan delta i denna tävling. Men då säger Allah som en tröst till honom att Allah kräver inte mer av en själ än vad hon kan. Subhanallah. Så det finns goda gärningar för alla att göra. Och har man en god avsikt belönas man. Ger du lite, Allah belönar mycket. Har du lite men du ger, Allah kommer att belöna mycket. Så alhamdulillah, Allah azza wa jalla, han är shakur, den som belönar stort för små gärningar. Så Allah kräver inte mer av en själ än vad hon kan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَدَيْنَ كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Och vi har en bok hos oss som kommer att tala med sanning. Antingen Lawh al-Mahfuz eller boken där änglarna skrivit ner dina gärningar. Denna bok kommer att tala i sanning. Yani denna bok kommer på domedagen att presenteras för dig. Och dina gärningar kommer att bli öppna. Som Allah azza wa jalla har sagt i Koranen: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Att läs idag din bok. Idag räcker du själv som en domare eller rannsakare åt dig själv. Så denna bok kommer att tala i sanning utan att göra minsta orättvisa mot människan. وهم لا يظلمون. Yani Allah azza wa jall kommer inte att glömma bort någon god gärning som de har gjort. Och Allah azza wa jall kommer inte heller att straffa dem för någon synd de inte har gjort. Utan det är fadl och adl på domedagen. Det är Allahs nåd och det är Allah azza wa jalls rahma och rättvisa som kommer att råda på den dagen. Bel qulubuhum fi ghamratin min hada. Men de icke-troendes hjärtan är stängda, låsta och förstår sig inte på detta. De lever bara i sin bubbla och springer bara efter dunja och känner sig garanterade och säkrade från att straffas i nästa liv. Och så säger Allah: وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ. Men de har gärningar som de fortfarande inte gjort som de kommer att göra. Yani de har dåliga gärningar som de kommer att göra och sen kommer Allah att ta deras liv i detta dåliga tillstånd. Och det här är som ett straff för det dåliga val de har gjort i detta liv. Som Allah subhanahu wa ta'ala då han säger: فَلَمَّ أَزَاغُوا. Att då de själva valde att gå vilse, så vilseledde Allah deras hjärta. Allah gör inte orättvisa mot någon, utan folk får konsekvenserna och belöningen för det de har gjort i detta liv. Gör du ett dåligt val och väljer du den mörka, den dåliga vägen, så kommer du att gå den vägen. Så här nämner Allah azza wa jalla då att dessa människor får istidraj, att de lever med uppskov tills det att straffet kommer plötsligt från Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner en hadith i detta kapitel. Och det är hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger: ليس الغناء عن كثرة العرض ولكن الغناء غناء النفس. Profeten alayhi salatu wassalam sa att rikedom är inte att äga mycket saker, utan sann rikedom är att vara rik i sin själ. Mashallah. Rikedom eller ghina. Ghina på arabiska betyder rikedom. Sann rikedom eller rikedom är inte att äga mycket saker, att ha mycket pengar, guld, silver, hus, bilar, materialistiska saker. Det är inte sann rikedom. Utan sann rikedom är att vara rik i själ. Och det här är det som kallas för al-qana'a. Al-qana'a, att vara nöjd med det man har fått. Minns ni hadithen vi nämnde förra veckan? Den väldigt vackra hadithen. Där profeten alaihi salatu wassalam sa att den som har dunya som sitt mål, Allah kommer att försvåra saker och ting för honom i detta liv. Och han kommer bara att se fattigdom framför sig. Han kommer att vakna fattig och lägga sig fattig. Men den som har det kommande livet som sitt mål, Allah kommer att underlätta saker och ting för honom. Och Allah kommer att lägga rikedom i hans hjärta. Och dunya kommer att komma till honom trots att han vänt sig bort från det. Så här har vi att den som är nöjd med det Allah azza wa jalla har givit honom, den som har al-akhira wal-jannah som sin slutliga destination, denna person kommer att vara rik i sitt hjärta, kommer att vara nöjd och tillfredsställd och kommer inte vara denna giriga person som aldrig blir mätt och aldrig får nog och bara ser fattigdom framför sig. Al-qana' är en av de största gåvorna. Profeten alaihi salatu wassalam nämnde en väldigt vacker hadith: قد أفلح أو توبة من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. Här säger profeten alaihi salatu wassalam قد أفلح, framgångsfull, eller توبة, en i paradiset, till den som vägleds till islam, وكان عيشه كفافا, och han har fått tillräckligt i detta liv och han är nöjd. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Yani tuba eller qad aflaha, framgångsfull. Är vem? Den som blivit muslim, han har mat på bordet, han har tak över huvudet och han är nöjd med det Allah har givit honom. Egentligen, broder och syster, vad vill du mer än detta i denna dunya? Behöver du mer än detta i denna dunya? Nej, wallahi. Eller hur? Wallah, du har fått islam, den största gåvan. Du har mat på bordet, du har tak över huvudet. Du lever inte i en krigszon. Du har inga sjukdomar. Alhamdulillah. Var tacksam, eller hur? Och det här är en viktig sak. Att många idag är otacksamma. Och det gör att de inte mår bra. De är inte mätta i själen. De har den här girigheten. Tomheten inom sig. Och profeten alaihissalam har lärt oss en väldigt vacker sak. Och det är att vi ska inte kolla på de som har det bättre än oss. Vi ska kolla på de som har det sämre än oss. För det kommer att underlätta för oss att uppskatta de gåvor Allah har givit oss. Ja, ni kollar inte på de som har det bättre än dig. Förr i tiden det var svårt. Du hade en rik person i staden som bodde i ett slott. Du kunde kolla på honom. Eller hur? Idag, på telefonen, du kan kolla på världens miljonärer. Du ser alla dessa kändisar som lever i slott och har tjänstefolk. Och, ja, ni. Behöver jag berätta om hur folk lever i lyx och hur lätt vi ser deras liv. Och hur vissa jahala, okunniga människor imponeras av deras livsstil. Kommer det här att göra dig lycklig? Nej, wallah. Du sitter och jämför dig själv med en person som lever i överflöd och i lyx. Du kommer att känna dig dåligt lottad. Du kommer känna att du har inte fått någonting. Du har det svårt, du har det dåligt. Men sanningen är att wallahi, vi har det jättebra. Eller hur? Du har en iman. Dessa människor har inte en iman. Du är bättre. Du har en gåva, en skatt större än deras skatt. Har du inte tänkt på det sättet? Subhanallah. Och sen, du har hälsa, du har en familj, du har tak över huvudet. Var tacksam till Allah azza wa jalla, eller hur? Och många av de här människorna som lever i lyx och överflöd, kändisar, är inte lyckliga i slutändan. Eller hur? Varför går de alla till psykologer? Varför knarkar de? Varför äter de antidepressiva mediciner? Och så vidare. För att de är inte lyckliga. Och många rika säger detta. Vi hade allt, men vi har en tomhet inom oss. Någonting saknades hela tiden. Subhanallah. Så al-qana' är bland de vackraste och viktigaste av egenskaper. Att vara tacksam och nöjd med det Allah azza wa jalla har givit en. Och därför så sa också profeten alaihissalam: "Warda bima qassama Allahu lak takun aghna an-nas." Att vara nöjd med det Allah har givit dig och du kommer att vara den rikaste av människor. Vad händer när man har al-qana'? Man känner sig yani rik i själ. Då kommer man också att bli generös. Eller hur? Till skillnad från den som hela tiden känner tomhet, fattigdom, girighet. Hur mycket pengar personen än har kommer han aldrig känna sig mätt eller rik. Och det leder också i sin tur till att personen inte kommer att ge sadaqa. Personen kommer inte göra goda gärningar. Personen kommer hela tiden hålla tillbaka. Subhanallah. Så att det påverkar människan. Och därför, sann rikedom är vad? Det är rikedom i själen. Al-qana'a, att vara nöjd med de gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har givit den. Sen så säger Imam al-Bukhari, bab fadlu al-faqr. Kapitlet, dygden av fattigdom. Och det här kapitlet finner vi i många böcker av hadith. Att de lärda nämner dygden och belöningen och förträffligheten av fattigdom. Och här är en viktig fråga som de lärda diskuterar. Som de lärda har diskuterat och haft debatt om, kan man säga. Och det är, vad är bäst? Är det bäst att vara fattig och tålmodig? Eller att vara rik och tacksam?
Rik och tacksam. Fattig, fattig.
Ja. Det är i alla fall en fråga där det finns mycket ikhtilaf. Och här, som en utgångspunkt, och alla andra som Ibn Taymiyyah nämner, så handlar detta inte om en person som är fattig och otacksam. Han är ute ur bilden. Han har bara straff, han har ingen belöning av Allah Azza wa Jalla. Okej? Den som är fattig och otacksam, han har nada, han har ingenting. Ja. Den som är rik och slösaktig och inte lyder Allah Azza wa Jalla med sina pengar, han är inte heller inkluderad. Utan vi talar här om en person som är fattig och har taqwa. Och han är tålmodig. Och vi talar om en person som är rik och har taqwa. Okej? Och då säger Ibn Taymiyyah att om den fattiga tålmodiga och den rike som lyder Allah Azza wa Jalla båda har Guds fruktan, eller lika mycket Guds fruktan, så är de lika bra. Hänger ni med? Men om en person är fattig och tålmodig och har mer Guds fruktan, är han bättre än den som är rik och otacksam, eller rik och slösaktig och liknande. Och den som är rik och generös och gudsfruktig är bättre än den som är fattig och har mindre taqwa. Så allting i slutändan går tillbaka till ett taqwa. Hänger ni med? Och det finns bevis för båda sidor. Att pengar kan vara något positivt. Det är inget fel. Ni'ma, al-mal, al-salih, lirajul al-salih. Vilken förträfflig rikedom för en förträfflig person. Och profeten sa till Sa'd ibn Abi Waqqas, som vi nämnde i tidigare lektioner, att du lämnar dina barn rika och oberoende är bättre än att du lämnar dem fattiga och tiggare. Eller hur? Så rikedom är inte klandervärt i islam. Och fattigdom är inte heller, eller fattigdom kan vara klandervärt. Men det går inte att säga vem som är bäst. Utan det handlar alltid i slutändan om individen. En fattig person som är tålmodig, gudsfruktig, kan vara bättre än en person som är rik. Och en person som är rik kan vara bättre än en person som är fattig. Det går tillbaka till individen. Hänger ni med? Och det är självklart prövningar. Allah subhanahu wa ta'ala har ju sagt i Koranen att han kommer att pröva oss med gott och ont. Pröva oss med rikedom och med fattigdom. Men vi har här ett tredje tillstånd. Och vad är det? Rik, fattig?
Medel.
Ahsan. Al-kafaf. Att du har lagom. Och det är det som är bäst, inshallah. Som vi kommer att nämna senare. Att profeten a.s. brukade be Allah azza wa jall att göra hans uppehälle till kafafen. Yani lagom. Inte för mycket. Inte fattigdom och inte heller rikedom. Utan lagom. Och han nämner författaren en hadith från Sahl ibn Sa'di radiyallahu anhu. Där han säger att en man gick förbi framför honom och profeten alaihi salatu wassalam. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, vad tror ni om den här mannen? Och den här mannen, han var rik, fina kläder och så vidare. Och då så sa man att den här mannen var från Ashrafin Nas, de nobla i samhället. Och då så säger den här mannen att om denna person skulle fria till en kvinna, så är det stor chans att han kommer att få ett ja. Om han medlar för någon så kommer hans medling att accepteras. Och då så var profeten tyst alaihi salatu wassalam. Och sen så gick en annan man förbi. En fattig man, en simpel man. Och då så sa man, eller sa profeten alaihi salatu wassalam, vad tror ni om denna person? Och då så sa han, ja Rasulullah, den här personen är från de fattiga muslimerna. Om han skulle fria till en kvinna skulle han nog få ett nej. Om han skulle medla så skulle man inte acceptera. Och om han skulle tala så skulle man inte heller yani, ge honom någon uppmärksamhet och lyssna på honom. Och då så sa profeten alaihissalam att den här personen, den här fattiga personen är bättre hos Allah än hela jorden fylld av den första personen. Yani, den här fattiga personen är bättre hos Allah azza wa jalla och visar hadither på domedagen än hela världen fylld av dessa rika miljonärer. Taib. Och här, samma sak här. Denna hadith handlar om dessa två personer. Och det är inte en hadith som är generell. Att alla fattiga är bättre än alla rika. Nej, en rik kan vara bättre än en fattig. Utan det här var en tankeställare. Att vi människor ska inte döma folk på det yttre. Yani, vem är det som är bra hos Allah azza wa jalla? Är det han som har finast kläder? Är det han som har mest pengar? Är det han som har högsta status? Nej, det är det inte. Den som är bäst hos Allah azza wa jalla är vem? Vem är det? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Den som har mest taqwa. Vare sig han är rik eller fattig. Men folk, de har den här tendensen att man mäter folks lycka och status baserat på deras utseende. Och folk är så här även idag. Att om vi kollar på folks status så kollar vi på deras ekonomiska status. Det är inte så. Yani, vad har personen för arbete? Vad har personen för inkomst? Hur ser personen ut? Vad har personen för kläder? Och så vidare. Och så gör vi sedan en bedömning baserat på detta. Men det är fel. Det är inte så man ska göra. Det är inte det som avgör om en person är bra eller dålig. Allah subhanahu wa ta'ala kollar inte på våra utseenden. Allah kollar inte på våra kläder, på våran hudfärg. Allah kollar på vad? Våra taqwa, våra hjärtan och våra gärningar. Eller hur? Så här lär vi oss att skenet kan bedra. Man ska inte döma en bok efter dess omslag. Att många, även idag, när någon har en dotter, då kommer den här killen som har bästa utbildningen, bästa jobbet, finaste bilen, finaste villan och frågar efter hennes hand. Han säger, varsågod, ta vem du vill av mina döttrar. Eller hur? Ahlan och sahlan. Och då kommer den här brodern som är religiös, mashallah, studerar kunskap. Han är en miskin. Han har inte så bra utbildning, han har simpelt jobb. Det går runt för honom, han bor i en liten etta. Kan jag få gifta med din dotter? Säger, nej, tyvärr, hon är inte redo. Hon ska studera färdigt, hon ska bla bla bla. Det är 1000 ursäkt. Varför? För folk prioriterar dunja och inte din. Är det inte så? Subhanallah. Och det är en sanning. Men här i alla fall lär vi oss att det finns folk som är fattiga, som är simpla i våra ögon, men de är höga hos Allah subhanahu wa ta'ala. De är höga hos Allah subhanahu wa ta'ala. Om de skulle be om någonting, det skulle accepteras. De är från Allah azza wa jalla awliya. Men du ser personen som är fattig, en person obetydlig i samhället, subhanallah. Sen så nämner författaren hadithen från Abu Wa'il som sa att vi hälsade på Khabbab radiyallahu anhuma. Och då så sa han att vi gjorde hijra tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam. Och vi sökte Allahs ansikt. Fawaqa ajruna ala Allah. Och vi fick vår belöning av Allah. Det fanns de som dog. De lämnade oss innan att de fick ta någon av denna världsliga belöning. Och det fanns de, och bland dem var Musab ibn Umayr som dog i slaget av Uhud. Och det enda han lämnade efter sig var en nemira, en izar, ett höftskynke. Och då vi skulle begrava honom och täckte hans huvud, blottades hans fötter. Täckte vi hans fötter, blottades hans huvud. Så vi täckte hans huvud och överdelen av kroppen. Och täckte sen resten av kroppen med en ökenväxt. Och så sa han, och det fanns de av oss som fick leva kvar och fick smaka frukterna av det världsliga som vi fick. Så han nämner Khabbab radiyallahu anhu i denna hadith att de utvandrade för Allahs skull. Alla sahaba radiyallahu anhu. Och när de utvandrade så hade muslimerna det svårt. De hade inte gjort några erövringar. Det fanns inga krigsbyten. Det fanns ingen baitul mal, zakat och sadaqa som samlats in. Och många muslimer lämnade allting. Och från dem var Musab ibn Umayr. Den här mannen som var från de rika i Mekka. Vacker, hade de finaste, vackraste kläderna, hög status. Han lämnade allting för Sabilillah, blev utstött av sin familj, utvandrade och subhanallah stred i Uhud. Och när han dog, hade han, det enda han ägde var en izar, ett höftskynke, yani ett klädesplagg som täckte halva kroppen. Och när man begravde honom fanns inte ens någonting att täcka liksom hela kroppen. Och även när profeten Alisam såg honom i moskén, han grät över den här personen, hur mycket de uppoffrat och kämpat, subhanallah. Så han säger Khabbab att vissa av dem lämnade dunya utan att smaka på vinsterna av det som vi fick. Vi levde längre, vi levde kvar, vi fick dessa pengar, dessa skatter. Men vissa av oss dog innan detta. De fick ingenting. Men båda har sin belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men utan tvekan, de som dog innan har en större belöning hos Allah azza wa jalla. För som du har nämnt i hadithen, att om en person får från ett dunya, eller får mycket från ett dunya, så kommer det minska hans belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Så alla sahaba har de högsta av belöningen, men vissa har högre än andra. Och här nämner jag också Imam Bukhari denna hadith som en tankeställare. Det här var de bästa av människor. Musa ibn Umayr, Hamza och andra. Och vad fick de av dunya? Ingenting nästan, eller hur? Och det betyder vad? Det betyder att lycka och framgång och kärlek från Allah mäts inte i materialistiska saker. Det mäts inte i pengar. Utan det mäts i vad personen kommer att få i nästa liv. Det är det som är det viktiga. Så tro inte att en person är älskad av Allah, han har fått allting gott för att han har dunya. Nej, wallahi. Det är inte det som är avgörande. Det berättas också här från Imran ibn Hussein att profeten alaihissalam sa att jag kollade i paradiset och jag såg att de flesta av dess invånare var fattiga. Och jag kollade i elden och jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor. Här nämnde profeten alaihissalam att han fick kolla i paradiset. För paradiset och helvetet står nu förberedda. Och att han fick se att de flesta av paradisets invånare är al-fuqara, de fattiga. Och vi nämnde ju det här förra lektionen, att en person distraheras av sina pengar. Det är oftast negativt att vara rik. Yani det tar personens fokus bort från meningen med livet. Eller hur? En av de flesta rika är inte religiösa. Är inte speciellt gudsfruktiga. Och faller in i synder och glömska och liknande. Men det finns de rika som profeten alaihissalam hänvisade till. Då han, kom ni ihåg det här? Han nämnde att de ger åt alla håll. De ger till allting gott. وَقَلِيلٌ مَهُمْ. Men de är få. Eller hur? De är få. Och vad händer på domedagen? Allah azza wa jalla kommer ju att ransaka oss. Allah kommer att fråga oss om vad vi har gjort i detta liv. Och en av de frågorna vi kommer att få är: hur har du tjänat dina pengar? Och hur har du spenderat dina pengar? Och de fattiga kommer inte att ha det speciellt svårt att svara på den frågan. Hur har du tjänat dina pengar? Det lilla jag fick, jag jobbade och så vidare. Hur har du spenderat dem? Jag köpte lite bröd till familjen och så vidare. Eller hur? Men de rika, hur har du tjänat dina pengar? Kom, varenda krona du ska stå och svara för Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns mycket att stå till svars för. Och hur har du spenderat dem? Har du tjänat dem halal och har du spenderat dem halal? Så därför kommer också de rika att gå in, eller de fattiga att gå in, före de rika i paradiset. Han nämner sen också hadithen där Qatada radiyallahu anhu berättar från Anas som sa att profeten alaihissalam åt inte på ett dukat bord tills han dog. Och att han åt inte heller bröd av fint mjöl tills han dog. Profeten alaihissalam, som de lärda nämner, genomgick alla de här tre faserna. Fattigdom, han hade det svårt. Välstånd, pengar gavs. Och el-kafaf, att han hade det lagom ställt. Och han gjorde det man ska göra i alla tre stadier. Han var tålmodig i tider av fattigdom. Han var generös, den generösaste i tider av rikedom, och gav bort allting fi sabilillah. Och han var den personen som var bäst när det kommer till att leva måttligt. Men även när han levde måttligt så var han en person som inte brydde sig om dunjan. Det var inte hans primära mål någonstans. Utan hans mål, det var paradis. Och därför åt han aldrig på ett dukat bord. Utan vart brukade profeten äta alaihi sallallahu alaihi wasallam? Han satt på golvet och åt väldigt simpelt. Och han åt aldrig bröd bakat av finmalet mjöl. Utan det var grovt bröd. Han kunde ha ätit dessa saker, men han lät bli. Fisa bilillah, yani han brydde sig inte om dessa världsliga saker. Subhanallah. Alaihi sallallahu alaihi wasallam. Och Aisha berättar också att då profeten dog alaihi salatu wassalam lämnade han inte någonting i hyllan, i skafferiet, i hyllan efter sig, förutom lite mjöl, sha'ir, som var jättelite mjöl. Och hon sa att jag åt, eller bakade åt från det här mjölet, tills det att jag en dag, eller jag kunde äta och baka från det här mjölet, tills jag en dag vägde det. Och då tog det slut. Och det här är också något som förekommer i flera hadither. Att när man har denna tillförlit för Allah Azza wa Jal. Och vissa säger att det här var unikt och specifikt för just den här profetens hushåll. Det var välsignat, det var baraka. Det var ett mirakel. Att saker och ting räckte otroligt länge, som vi kommer att nämna sen. Det fanns så mycket baraka i det de hade. Men när man har den här tillförliten till Allah Azza wa Jal, att Allah Azza wa Jal kommer försörja oss vidare, bara kan fortsätta. Men när man väger, den är rädsla att det kommer ta slut. Hur mycket har jag kvar? Då tar det slut. Så i alla fall, här är ett bevis på vad? Att profeten a.s. när han dog, lämnade denna dunja. Så lämnade han ingenting efter sig. Lite mjöl bara, subhanallah. Och till och med han dog och hans rustning var skuldsatt, pantsatt hos hans judiska grannar. Eller hur? För lite mjöl som han hade fått, så han kunde ge mat till sin familj. Alayhi salatu wassalam. Sen säger författaren bab kayfa kana aishu an-nabi alayhi salatu wassalam wa ashabihi wa takhlihim min ad-dunya. Takhlihim min ad-dunya. Kapitlet hur levde profeten alayhi salatu wassalam och sahaba och hur de tog avstånd från dunya. Och här nämner författaren en väldigt vacker hadith som ni säkert har hört, en hadith som är full av lärdomar. Och det är då Abu Huraira radiyallahu anhu sa: Allahu alladhi la ilaha illa hu. Jag svär vid Allah alladhi la ilaha illa hu. Jag brukade ibland lägga mig på magen, på min lever, al-kabid, i hunger till, yani för att jag var så hungrig, och för att dämpa denna hunger så lägger jag mig ibland på magen. Och ibland brukade jag knyta en sten runt min mage på grund av hunger. Och en dag så satt jag mig på vägen där folk var på väg ut från moskén. Och då gick Abu Bakr förbi mig och jag frågade honom om en vers i Koranen. Och jag frågade bara honom för att han skulle bjuda hem mig. Jag visste redan tafsir på versen, men jag önskade att han skulle bjuda hem mig och säga: kom igen, jag ska förklara versen, följ med hem så ska jag bjuda på mat. Men han gjorde inte det. Han gick förbi och bjöd mig inte. Och sen gick Omar och jag frågade honom också om en vers från Koranen. Och jag frågade bara honom för att han ska mätta mig. Han gick också förbi och besvarade mig inte. Eller han, ni sa inte, bjöd inte in mig. Och sen så gick Abul Qasim alaihi salatu wassalam, profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, förbi. Och när han såg mig så log han åt mig. För han visste, innan han visste, min avsikt. Och han kunde läsa det på mitt ansikte. Och så sa han: ja, Abahir. Och då så sa jag: labaik. Yani Abahir är förkortning på Abu Huraira. Och jag sa då: labaik, ya Rasulullah. Och då så sa han: ilhaq. Kom, följ med. Och jag följde efter honom tills han gick hem, in i sitt hem. Och jag bad om tillåtelse att få komma in. Och han lät mig komma in. Och när vi kom in så fann vi en skål med mjölk. Och då så säger profeten a.s. var kommer den här mjölken ifrån? Och då så sa man att det är en gåva från si och så. Och då så sa profeten a.s. ja, Abahir. Och han sa: labaik, ya Rasulullah. Han sa: gå till Ahl-Suffa, de som bor i moskén och bjud dem. Och då så sa Abu Huraira att Ahlus Suffa var islams gäster. Och de hade inga pengar eller stans att bo, så de bodde gärna i moskén. Och då profeten Alayhi Salam fick sadaqa, så brukade han skänka den till dem utan att äta någonting från dem. Och då han fick en gåva så brukade han ge lite till dem och behålla lite till sin familj. Så han bad, så Abu Huraira sa här att när profeten Alayhi Salam då säger till mig, Abu Huraira, gå och hämta Ahlus Suffa, så fick jag en dålig tanke. Jag tänkte, hur ska den här mjölken, en skål med mjölk, räcka till mig och Ahlus Suffa? Och det sägs att Ahlus Suffa var cirka 70 stycken. En skål med mjölk, några liter max. Så, och han var här vrålhungrig, alltså han var på att svälta. Så han sa, jag fick då denna dåliga tanke. Men, och han sa, tänkte för sig själv, وَكُنْتُ أَحَقُّ أَنَا, att jag var den som, jag kände mig mer berättigad att få den här mjölken. Och att jag skulle då finna styrka i den här mjölken. Så فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ نَعْ. Så, precis. Så här då skickade han honom till att hämta de här människorna. Och han sa att jag har inget annat val än att lyda sändebudet alaihi salatu wassalam. Så jag hämtade Ahlus Suffa och de kom och de bad om tillåtelse att få komma in. Och de satte sig ner i profetens hus alaihi salatu wassalam. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, Abu Hurr, och jag sa labbaik ya Rasulullah. Och då så säger han, ta mjölken och servera dem. Och då så tog han mjölken och han började ge dem, den ena personen efter den andra. Och de alla drack sig mätta. Och de drack, gav tillbaka skålen, jag gick till nästa person. Och personen drack sig mätt och gav skålen och jag gick till nästa person och så vidare. Tills alla hade druckit. Och jag kom till profeten alaihi salam. Och då så hade alla då druckit. Och han, för akhad al-qadh, han tog den här tillbringaren i handen och så kollade han på mig alaihi salam och skrattade. Och så sa han, Abu Hurr. Och då så sa jag, labbaik ya Rasulullah. Han sa det, och så sa han, det är bara du och jag kvar. Och då så sa han att, då så sa jag, sadaqta ya Rasulullah, det är sant. Och då så sa han till mig, sitt och drick. Och jag satte mig ner och drack. Och han sa, drick och drick och drick. Hela tiden, tills Abu Huraira då säger, walladhi ba'athaka bilhaq, vid han som sänt dig vid sanningen, det finns ingen plats. Alltså jag kan inte dricka mer. Och då så sa profeten alaihissalam, visa mig mjölken. Och jag gav honom skålen med mjölken. Han prisade Allah azza wa jal. Och så drack han det som finns kvar, eller fanns kvar från mjölken. Alaihissalam. Denna hadith, som ni hör, väldigt vacker, mashallah ta'ala, denna händelse, som illustrerar yani sahabas svåra liv. Abu Huraira radiyallahu anhu nämnde här att han var så hungrig att han ibland lägger sig ner på magen och ibland knyter en sten runt magen. Och han nämner en annan hadith att folk var upptagna med handel och liknande. Och han sa, medans jag gav hela min tid till att studera med profeten alaihi salam. Han var ju med profeten alaihi salam i 4,5 år. Och trots det fick han mest hadither av alla. Så han sa här att när folk var och gjorde sina dunya saker var jag med profeten alaihi salam. Och ibland blev jag så hungrig att jag ramlade ner, svimmade av hunger. Och folk kom och sa, han är galen. Han ramlar ihop, han får något så här anfall eller någonting. Men han sa, jag var inte galen, jag var bara hungrig. Subhanallah. Så här sätter sig då Abu Huraira radiyallahu anhu på vägen ut från moskén och frågar om en vers i Koranen. Och här ska vi nämna lite lärdomar. Kolla här på Abu Huraira's iffa, hans avhållsamhet. Att han inte tiggde. Han sa inte, jag är hungrig, kan de bjuda mig på mat? Han kunde ha sagt det och folk skulle säga varsågod. Men sahaba radiyallahu anhu ärade sina ansikten från att tigga. Frågade inte någon om något. Men han frågade här indirekt, vilket är tillåtet. Han hoppades på att någon skulle bjuda honom. Men han ville inte sänka sig och tigga, trots att han höll på att svälta, subhanallah. Så han sätter sig då här och frågar Abu Bakr och Omar om de kan förklara den här versen, men de var upptagna med någonting annat, Allah. Och sen så kommer då profeten alaihissalam, som kunde läsa på hans ansikte vad han ville. Och då så säger han här att profeten alaihissalam låg mot honom, vilket profeten alaihissalam brukade göra om han var glad och hade glädjande budskap och liknande. Så han följde då med profeten hem alaihissalam, och trots att han är bjuden, när han kommer till dörren så ber han om tillåtelse att få komma in. Och han nämnde de lärde att det här är ett bevis på att det här är en sunna som man ska göra. Det kallas för istidhan. Man ska alltid fråga om tillåtelse innan man går in till en person. Även om du är bjuden, så ställ dig vid dörren och säg, kan jag komma in? Är det lugnt? För att det kan hända att saker och ting inte är förberedda, dörrar är öppna och kanske finns saker du inte ska se i huset och så vidare. Så att man ställer sig åt sidan, höger eller vänster av dörren, och frågar om man får komma in. Och då nämnde man då här att profeten alaihissalam hade fått en skål med mjölk. Och han frågar, är det sadaqa eller är det gåva? Och man nämnde att det var en gåva. Varför? För profeten alaihissalam fick inte äta sadaqa. En ahlul bayt, profetens familj alaihissalam, får inte äta sadaqa. Och därför så sa han att det som de får i sadaqa ger de bort. De behåller det inte till sig själva. Om någon kommer och ger sadaqa till profeten alaihissalam, han gav bort allting till ahli sufa eller till behövande. Okay? Men här var det en gåva. Och det han fick som gåvor, som folk, de ville ju hjälpa honom och att han skulle ta del av deras gåvor, så de sa det är en gåva och inte sadaqa. Och det är också en sunna att man skänker gåvor till varandra. Profeten alaihissalam har sagt tahada och tahabo, att ge varandra gåvor och ni kommer att älska varandra. Så när han fick en gåva så brukade han dela den mellan sig själv och de fattiga. Så här i alla fall säger man att mjölken är en gåva. Och då säger då här profeten alaihissalam till Abu Huraira, ja Abu Hurr, som är förkortning på Abu Huraira. Vet ni vad Huraira betyder? Kattunge. Kattunge. För Abu Huraira radiyallahu anhu brukade ta hand om kattunge. Så han fick det här smeknamnet Abu Huraira. Men hans riktiga namn var ju Abdurrahman. Och han säger då labbaik, vilket betyder jag är här, jag besvarar. Vad vill du? Och då så säger han att gå och hämta Ahlus Suffa. Och här nämns då Ahlus Suffa, och det var de fattiga som hade gjort hijra eller kommit till Medina och inte hade någon bostad. Inte hade familj eller släkt eller liknande. Och bodde då i moskén. Och de var, vissa hade i sig 70, vissa säger 100. Ni kan variera från tid till tid. Och det nämns här att de var islams gäster, Ahlus Suffa. Och här är också en fajda som Ulema nämner. Vissa tror att ordet sufia, sufism, kommer från ordet suffa. Men det är fel. Utan sufia kommer från ordet suf, som betyder bomull. Okej? Okay? Och inte från suffa. Ahle suffa, det är något helt annat. Så det har inte med saken att göra. Ahle suffa, var de sufister? Nej. Fanns det sufister på profetens tid, alaihissalam? Fanns det sufi? Nej, det uppkom senare. Det är en innovation som uppkom efter de bästa generationerna. Så här nämner då Abu Huraira radiyallahu anhu att han skulle hämta Ahlus Suffa, vilket han gjorde. Och han kände här att hur ska den här mjölken, några liter, räcka till så här många, och jag svälter och jag vill ha mjölken. Men han gjorde det varje muslim ska göra. När du får en beordring, Allah eller hans profet säger, alaihissalatu wassalam, då ska du bara säga sami'na wa ata'na. Vi har väl lyder, ska inte ifrågasätta. Och man gör till rasul faqad ata Allah. Det som lyder sändebudet har lydit Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte, som Allah säger, tillåtet för en troende man och kvinna att ha en annan åsikt då Allah och hans profet har bestämt någonting. Utan du ska bara acceptera sami'na wa ata'na. Även om det är det mest ologiska som finns för dig, så ska du acceptera. Och kolla här vad som hände i slutändan. Han fick det han önskade. Trots att för honom det var hur skulle det räcka, men subhanallah, det räckte. Och här kommer då Ahlus Suffa in och de sätter sig. Och profeten alaihissalam säger till Abu Huraira att han ska bjuda. Och Abu Huraira brukade då, som vi sa, umgås mycket med profeten alaihissalam och tjäna honom och hjälpa honom. Och här har vi en sunna Och det är att, det har nämnts i hadithen, att den som serverar dryck för folk är den sista som ska dricka. Saqi al-qawm akhiruhum shurban, och kama qal. Yani den som serverar dryck för folk är den sista som ska dricka. Så du har gäster hemma till exempel, sitter och du häller upp te. Häll inte upp te till dig själv och drick. Utan häll upp till dina gäster. Sen tar du om det finns kvar och dricker. Okej? Okay? Så att, och här är en annan sunna också som de lärda nämner. Inte att han gav kannan och sa skicka runt den. Drick och skicka till nästa person. Vilket man ofta gör. Utan han gav den och tog tillbaka den. Och sen gick han till nästa person som satt bredvid. Och här nämner man vad för att ära sin gäst. Att inte få sin gäst att arbeta. Gästen ska bara känna sig bekväm. Han ska inte behöva servera någonting eller bära någonting eller göra någonting. Utan det är bara att ta emot och ge. Okay? Så drycken gick då runt och alla drack sig mätta. Tills det bara var profeten alaihissalam och Abu Huraira kvar. Och då så tog ju profeten drycken alaihissalam och skrattade. Subhanallah. Och det här är, den här hadithen är en mu'jiza, ett mirakel. Hur kan några liter mjölk räcka till 70 personer? Och alla dricker sig mätta. Mjölken, ja, ni tog inte slut. Subhanallah. Och det här finns jättemånga sådana här hadither som nämner att yani några liter vatten räckte till tusentals personer. Lite mat räckte till tusentals personer. Det här är en mirakel som Allah azza wa jalla gav profeten Muhammad alaihissalam. Och det här är en mirakel som också har skett till andra profeter. Men som Ibn al-Qayyim och de lärda säger att det finns inget mirakel. Så någon profet har fått i Koranen förutom att Muhammad alaihissalam har fått likadant eller bättre. Han har fått mer och större mirakel än alla andra profeter. Yani tusentals mu'jizat. Dala'il al-nubuwa fick profeten Muhammad alaihissalam. Som han säger det här, Musa alaihissalam, folket var törstiga. Vad gjorde han? Han slog sin stav i stenen. Och det delade sig. Det kom ut 12 yani källor med vatten, eller hur? Det är ett mirakel. De var 12 stammar. Han slår käppen, det kommer 12 källor som alla respektive stam kan dricka ifrån. Profeten Muhammad alaihissalam, när han var i öknen, de hade lite vatten. Och de var 1300, de skulle göra wudu. Så sa han, halumma, ni hämtar den här liten tillbringaren med vatten. Så han vände den upp och ner, för in sina fingrar. Och de sa att de kunde se hur det forsade vatten. Det forsade vatten ut från profetens fingrar. Så här. Alla drack sig mätta, alla gjorde wudu och fyllde sina tillbringare. Mer än 1000 personer, på någon liter vatten. Genom vilket mirakel är störst? Att det forsar ut vatten från en sten eller genom någons händer? Händer. Vitt ut i öken. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Så här i alla fall, Allah azza wa jalla gav då baraka, välsignelse i mjölken. Och om någon vill veta betydelsen av ordet baraka, här är det. Baraka är ni välsignelse. Någonting lite blir mycket. Lite räcker länge. Lite mättar. Det är baraka. Allah ger välsignelse. Så profeten alaihissalam gav honom skålen och sa drick. Så han satte sig ner och drack. Och här är också ett bevis på att man som muslim ska sitta när man dricker. Det har nämnts i flera hadither att det är sunna att sitta då man dricker. Att inte stå. Men enligt de flesta lärda så är det makro. Det är förhatligt och ogillat att stå och dricka. Om man inte har en legitim orsak. Till exempel du kanske står i tunnelbanan, det finns ingen plats att sitta och du är jättetörstig. Alltså du får stå och dricka. Du kan inte sätta dig och så vidare. Alltså du får stå. Men det är alltid bättre om man har möjligheten att sitta och dricka. Han satte sig här ner och började dricka. Så han dricker. Och så han, drick och drick och drick. Yani hela tiden. Mer, mer, mer. Tills han sa, wallah, jag kan inte, det finns ingen plats. Yani det kommer till halsen, helt fullt. Jag är mätt, yani. Och det här är också ett bevis på, som de lärda säger, att det är tillåtet att äta sig och dricka sig mätt. Jag vet inte om ni minns, vi talade om tidigare lektionen, hadithen om att det värsta människan har fyllt i magen. Kommer ni ihåg den? Det värsta man har fyllt i sin mage. Och om man känner att man måste, så ska man äta och fylla en tredjedel med mat. En tredjedel med dryck och en tredjedel ska man lämna tomt. Taib. Men här nämner ulema att denna hadith är ett bevis på att man ibland kan äta sig mätt. Inte alltid. Som här Uthaymin säger, att det finns folk som tycker om att äta mycket. Och hela tiden, de äter sig mätta och de säger la ajidu laha maslaka. De använder den här Abu Huriras ord, att det finns ingen plats igen. Nej, det är inte det. Men ibland, det är okej, det är ingen skada än. Men om man alltid äter sig mätt, vi nämnde ju att det här är en källa till sjukdomar och skada. Och att man kommer bli lat och trött och så vidare. Så hadithen är då ett bevis på att det är tillåtet att ibland äta sig eller dricka sig mätt. Och sen också gav han då profeten alaihi salam den här skålen som drack. Han prisade Allah subhanahu wa ta'ala och sa bismillah och drack. Han sa alhamdulillah innan han drack. Varför? Och inte efter. Yani alhamdulillah att Allah välsignade den här mjölken. Det var det han prisade Allah för. Och sen sa han bismillah, vilket också är en sunna eller snarare wajib att säga om man ska dricka eller äta. Att säga bismillah. Så han drack då alaihi salatu wassalam. Jag tror att vi avrundar för idag, för vi har pratat en timme nu. Och inshallah vi fortsätter med detta kapitel nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Musa. Jazakallahu khair. Hur kan man få baraka i sin vardag? Genom att följa Koranen och Sunna. Det finns baraka i att följa Koranen och Sunna. Det är det som är baraka. Och också den här tafsir wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Isa alayhi salam sa att Allah gjorde mig välsignad vart jag än är. Och då säger de lärda att yani Allah gjorde mig till en person som lär ut gott vart jag än befinner mig. Och då säger Ibn Qayyim att det här är den sanna barakan att lära ut gott. För när man lär ut gott så ökar folket att göra bra saker och det goda blir mer. Och baraka betyder just att öka. Så vill du vara välsignad, lär ut gott, gör da'wa, påbjuder goda, förbjuder onda. Samt också att de lärda nämner att man till exempel är god mot sina föräldrar, birrul walidain, vara god mot släkten, ökar också personen i baraka, i hans liv, i hans pengar. Göra dhikr, läsa Koranen. Men sakerna gör att man blir välsignad av Allah Azza wa Jal. Och hålla sig borta från synder och vara en bra, rätt trogen människa. Karim. Vi har ju nämnt den här hadithen och du känner säkert till den. Då profeten Ali uppmanade till sadaka. Och då så sa Omar, om det är någon dag, han hade lite pengar hemma extra. Han sa om det är någon dag jag ska vinna över Abu Bakr så är det idag. Hans tävlings. Han ville ge mer än Abu Bakr. Så han gick hem och hämtade hälften av sina pengar. Eller hur? Och Abu Bakr gick hem och hämtade allting. Så den tävlingsandan fanns igen inne. Och också hadithen dhahaba ahlud duthuri bil ujur. De fattiga kommer att säga Rasulullah, de rika har gått med all belöning. De ger sadaqa och vi ger inte sadaqa. Vi vill också ge sadaqa. Och då i alla fall han hänvisade dem till vad de kunde göra istället för sadaqa som skulle ge samma belöning. Men den här tävlingsandan fanns. Att man ville göra samma eller mer och så vidare. Allah alam. Men det handlar ju också i slutändan om att man har ikhlas, man har taqwa. En person kan ju fasta mer än någon annan och den som fastar mindre kanske får mer belöning. Förstår du? Så att allting i slutändan går tillbaka till hur mycket uppriktighet i klass man har till Allah. Det är fel att säga att göra mer än sin broder. Nej, det är helt bra att vilja göra mer än sin broder. Tävla och lära sig mer. Förstår du? Du kommer och säger att jag har lärt mig en juz. Jag ska lära mig två juz från Koranen. Du läser en juz om dagen, jag säger att jag ska läsa två juz om dagen. Men inte kanske att jag säger det i ditt ansikte. Men för att det handlar inte om att jag ska knäcka dig. Det är inte som att när vi spelar fotboll, vem gjorde mest mål. Utan det här är hos Allah subhanahu wa ta'ala.
Vi snackade om misstron. Om Mahram, du vet så här till kvinnan.
Wali.
Jag hörde, jag läste att Imam Ahmed ibn Hanbal, han sa det var någonting, om det var så här rätt, alltså typ män, om de är rättfärdiga, eller typ de passar, de är kvalificerade typ att bli man, och pappa säger ändå nej, han kan bli fäsig, alltså om han säger nej till flera personer.
Det där har vi diskuterat i våra lektioner om giftermål. Om en profet al-Islam sa om en man kommer att fria till er dotter vars religion och karaktär ni tycker om, så ska ni gifta bort honom. Du vet hadithen. Vars religion och karaktär ni tycker om. Och om pappan, eller wali som det heter, han som är ansvarig då, nekar kvinnan detta, då kallas det för al-adl. Och det är inte bara Imam Ahmed som har sagt det, det är Allah som pratar om det i Koranen, i surat al-Baqara. Allah talar om al-adl. Och al-adl betyder att man nekar kvinnan att gifta sig med en rättfärdig person. Och gör mannen det, gör han det, då har kvinnan rätt att ta honom till domstol. Och säga, min pappa vill inte gifta bort mig. Och då säger domaren, varför, till pappan? Han måste också få en chans att förklara sig. Det är inte bara att man kan köra över pappan. Tjejen tycker mannen är jättebra, pappan tycker han är dålig. Förstår du? Det, också, det kan vara relativt. Vem, du kan inte bara utgå från vad tjejen tycker. Utan det är också, vad tycker pappan? Så talar om det till domstolen, domaren får lyssna på hans argument. Han kanske säger, den här brodern är inte bra, han har ingen bostad, han har inga pengar. Jag har sett honom göra dåliga saker, han beter sig respektlöst. Alltså, då säger domaren, du har rätt. Men om han säger, nej, men han kommer inte från vårt land. Eller jag vill ha en rik person. Då kanske domaren säger nej. Du gifter bort henne, eller så kommer jag att låta någon annan släkting göra det, eller jag kommer gifta bort henne. Förstår du? Så att det beror på om man har legitim rätt eller inte har det att gifta, att neka. Förstår du? Men att neka utan rätt, det kallas för al-adl. Och det är då pappan förlorar sin wilaya och den övergår till någon annan. Men det är ingen enkel process, som jag sa. Som tyvärr de gör här i Sverige, de bara, min pappa har inte gifta bort mig, alltså någon annan gör det. Det är ändå, det är ett jättestort beslut att fatta, att ta bort pappans wilaya. Det är ingenting man ska ta lätt på, förstår du?
Men om man är i Sverige, vad ska man göra då?
Man får vända sig till moskén eller till någon sheikh eller imam som får kolla in i frågan. Genom att göra tahqiq i frågan och inte bara lyssna på vad personen säger. För ibland någon är kär och någon till och med ljuger. Säger, min pappa ber inte. Sen du frågar, han säger, jag ber visst. Eller det finns såna här. Min pappa är en fäsig. Sen du kollar, det stämmer inte. Förstår du? De svartmålar honom för att man ska exkludera honom från bilden. Och det är fel. Och därför man som imam eller som domare, man ska alltid ta folk, det folk säger med en nypa salt tills du har hört båda sidorna. För om du säger, ja, han är fäsig, då har du accepterat personen. Du har dömt pappan utan att höra hans argument. Det är också... Man får verkligen kolla in i frågan och vara försiktig. Det är inga lätta saker. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah på söndag. Assalamu alaikum wa rahmatullah.